är våra fötters lykta. Och vi ber nu, Herre, att genom den här stunden, i den här stunden, skulle du ge våra tankar vägledning för de olika omständigheter som vi står i våra liv. Kom och välsigna oss just nu, Herre, med ditt ord. I Jesu namn. Amen. Det lilla är det stora, ska jag predika om. Och vi ska börja med att läsa en bibeltext från Matteus 13. Matteus 13, vers 31 och 32. Jesus säger: himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Du som just vaknade får höra det här en gång till. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. För ungefär 9 år sedan så hade jag förmånen att åka till Israel i 3 veckor. Och jag reste runt i stort sett hela landet. Och det är något magiskt att få gå omkring på de här platserna där detta har utspelat som vi läser om. Det gör någonting med en. Det går inte att komma från. Man blir lite, jag vet inte, nostalgisk eller vad det är. Men någonting händer. Det finns faktiskt ett kliniskt tillstånd om det här går för långt, som kallas Jerusalemssyndromet. Och det betyder egentligen, eller uttrycker sig så, att människor går där och på något sätt lever sig så starkt in i texterna och i platserna att man identifierar sig i bibliska personer så starkt att man liksom får den identiteten. Ja, ni kan tänka er att det kan bli komiskt och tragiskt samtidigt. Det finns faktiskt kliniker som behandlar det här syndromet. Och vid ett tillfälle berättas det om då en psykolog som heter Milton, hur han förde samman 3 stycken sådana här personer som led av det här syndromet. De heter Leon, José och Clyde. Och de behandlades på en psykologisk avdelning då för detta. Och de var fast övertygade om sin gudomliga uppgift och identitet. Och Milton, han förde dem samman för att se hur de skulle förhålla sig till varandra då. Och en kunde säga: jag är Messias, Guds son. Jag har ett uppdrag, jag har sänds hit för att rädda världen. Och Milton kunde då fråga: hur vet du det? Varpå han svarade: men Gud har sagt till mig det, svarade han. Varpå någon annan då invände: något sånt har jag aldrig sagt till dig. Och så argumenterade de fram och tillbaka om sina platser i gudomen. Och Milton berättade att ibland bubblade upp lite sunt förnuft i ytan. Vid ett tillfälle så bekände Leon att han faktiskt inte var gift med jungfru Maria. Hon var bara hans svägerska. Alltså det finns ju något obetvingligt i oss människor att beundra det stora. Har man 1 år byggt det högsta huset i Dubai, så är det bara en tidsfråga innan det står ett 5 meter högre hus i Malaysia. Eller om grannen bygger ut sitt hus och vardagsrummet där blir större, så känns ju ett eget vardagsrum plötsligt lite trängre. Eller hur? Alltså nya bilder träffar oss ständigt som ger upphov till nya drömmar. Från mjölkpaketet på morgon till tv-programmen på kvällen så strömmar ju en flod av bilder in i vårt medvetande om vad som är norm och vad som är önskvärt. Magnus Malm, författare och pastor, beskriver i sin bok Bildfaktorn hur just bilder en gång skapades för att liksom reflektera verkligheten. Alltså TV:ns första tid till exempel, det var ju en revolution att man med levande bilder kunde få se hur verkligheten faktiskt var och förhöll sig på olika delar av världen. Den gav liksom undervisning för oss. Men det senaste decenniets mediala explosion har vänt på det här förhållandet. Det som tidigare speglade verkligheten skapar idag själv sin egen verklighet. Där liksom softprogram och dokusåpor och filmer skapar förebilder för just våra egna familjerelationer, våra livsambitioner och våra drömmar. De här bilderna skapar ju en norm för oss som vi liksom medvetet eller omedvetet på något sätt rör oss mot och försöker hålla oss så nära som möjligt. Och det här har ju gett ett upphov till ett ständigt strävande uppåt i de olika hierarkierna som vi lever i. Det finns ju ett intressant experiment som gjordes på höns vid ett tillfälle. Har du hört talas om det? Man satte in 10 höns i en bur och studerade vad som hände. Och inom en 10 minuter ungefär så hade en hackordning uppstått, och det är därifrån uttrycket kommer. Alltså den starkaste hönan i flocken började hacka på en höna och markerade position. Den här höna nummer 2 tog ut sin frustration på höna nummer 3, som tog ut sin frustration på höna nummer 4, och så gick det hela vägen ner. Tills inom några minuter hade upprättats en hackordning. Vem som är högst och vem som är lägst. Och det är inte roligt att vara höna nummer 10. Man har ingen annan att hacka på. Så här ser det ut i många djursammanhang. Men ibland kan man se mönster av något liknande finnas också bland oss människor. Vi hackar oss kanske inte alltid neråt, men vi inrättar rangordningar i våra sociala konstellationer. Alltså det finns i olika miljöer, det räcker att man kommer in på ett kalas eller fest med blandat med folk, så vet man ganska snart vilka som är de där som är lite högre, den kretsen. Och vilka som rör sig i någon slags medelkrets, och sen de där som inte så många är så intresserade av, om man ska vara ärlig. Varenda tonåring känner väl till spelreglerna i det här onda spelet. Det utspelas varje dag på våra högstadieskolor. Att försöka röra sig in mot den grupp som kan hjälpa mig upp en liten bit. Jag har sett detta ske också i församlingar. Kanske mer subtilt, men det finns ändå ibland där. Eller åtminstone avslöjar vi oss ibland. Vid ett tillfälle när jag jobbade ute i Fiskebäck så stod jag vid entrén en bit bakom och ser hur en familj kommer in. En familj som där mannen är fotbollsspelare, välkänd i Sverige. Och hans familj går ganska regelbundet till gudstjänst där ute i Fiskebäck. Vad som händer när de kliver in i entrén är ju någon... Det är som någon slags sol som har klivit in och alla vänder sina ansikten mot. Det är en magnetism omkring denna familj som gör att människor söker sig mot dem. Samtidigt så ser jag en annan familj komma in upp för trapporna på andra sidan av entrén i Fiskebäck. Och det är en familj med invandrarbakgrund och ganska nya i sammanhanget. Jag ser ingen som hejar på dem de där minuterna fram till att de går in i gudstjänsten. Och efteråt så har ju den här fotbollsfamiljen inga problem att få folk omkring sig vid fikat, medan den andra familjen sitter ganska länge ensam vid sitt bord innan någon förbarmar sig. Jesus mötte samma typ av strävan mot bilder av vad som är norm och vad som är stort också på sin tid. I grunden så var de inte så annorlunda än vad vi är, tror jag. Man hoppades på lite större ekonomisk frihet. Man beundrade lite i smyg de berömda, som blandades med någon slags avundsjuka att själv inte vara upphöjd. Strävan efter att höras och inflytande över andra fanns där under ytan hos de flesta. Och det är ju till alla oss någonstans som någonstans kan känna igen oss i det här lite strävandet att röra oss uppåt i kretsar som det här bilden av senapskornet kommer till. Som ett evangelium, mina vänner. Bilden handlar ju om en man som har mans åker, står det, och det lilla senapskornet. Och bakgrunden till den här liknelsen är ju att just senapsörten ansågs speciell. Alltså det var lite av en favorit när man skulle ha bildspråk. Och det speciella med senapsörten var just att det låg så en enorm kontrast mellan det lilla fröet och den färdigvuxna växten. Fröet var ju det mest obetydliga, kunde knappt synas med ögat. Medan den färdiga växten, och den här senapen räknas till trädgårdsörterna. Och ni vet, örter som man odlar, det är små gulliga buskar. Den här kunde bli 3-4 meter hög och man kunde göra plankor av dess stam. Och det var just kontrasten som blev bilden, som är bilden. Åken då representerar ju ditt och mitt hjärta, våra liv. Alltså myllan och förutsättningarna för allt vad mitt liv kan handla om. Där finns grogrunden för storverk. Men det finns också ganska mycket av annat som växer eller som bara är jord och lera. Kornet, det lilla, lilla kornet, säger Jesus, i himmelriket. Eller himlens rikedomar. Alltså det som på något sätt är bestående. Berättelsen här handlar och säger att detta obetydliga lilla korn, knappt synbart, bär på en revolution av nya perspektiv. Himlens perspektiv. Så oerhört litet i sin början, knappt skönjbart i min värld av lera och jord. Men det finns där med en kapacitet att växa över allt annat. Vad handlar det här perspektivet om då? Den här revolutionen. Ja, så börjar man läsa Jesu texterna, alltså hans liv, så är ju allt han gör nästan, och nästan allt han säger är ju radikalt annorlunda mot just det här strävandet uppåt som du och jag lever med. Och när vi läser det så känns det bara så avvikande. Det är liksom för mycket och det är liksom för avvikande. Alltså jag menar att inte bry sig om vad man ska ha för kläder på kroppen. Eller för mat till morgondagen. Att man ska oroa sig för sånt. Det gör andra, säger han. Men ni som har kornet i er oroar inte för sånt. Ska vi göra en handuppräckning här? Vilka som oroar sig för sånt? Nej. Om någon misshandlar mig i någon mening, ja men tacka då ja till lite mer, säger Jesus. Hur tänker han? Om någon bryter sig in hos dig och tar din dator, åk då och köp en ny. Ställ upp den, snitsla vägen in till huset. Skriv en lapp, nu står det en ny här, hoppas det är rätt modell. Eller att små barn, de är ju gulliga, det tycker vi i vår kultur och det gör väl alla, men vi höjer våra barn högt. Men att de också ska vara mer kompetenta än en 35-årig pastor i all sin glans när det kommer till att förstå det viktigaste, nämligen hur man kommer in i himlen. Alltså han vänder ju på allting. Paulus skriver till korinterna som en församling som levde mitt i en glänsande romersk kultur där allt var så glänsande. Han skriver så här till dem: bröder, tänk på att när ni blir kallade, inte många av er var visa i världslig mening, inte många var mäktiga och inte många förnäma. Men det som var dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta dem visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Alltså vad han säger är att Guds perspektiv, himlens perspektiv, är radikalt annorlunda än det norm som vi ständigt matas med. Vill du se stora saker ske, ja men rör dig då neråt. Genom hela sitt liv visade Jesus just på att rörelsen neråt är normen för himlen. Han som är himlens skapare, han låter sig föda sin laggård och utsätter sig för smuts och flugor. Han får snabbt kändisstatus men undviker konsekvent alla möjligheter till strålkastarljus och rikedomar. Han tvättar likt en slav sina fötterna på sina vänner. Han säger att den som ska vill vara störst, han ska först tänka på alla andras behov. Han lyfter fram de obetydliga marginalmänniskorna som barn, som föredömen. Och han spenderar sin mesta tid bland de ointressanta människorna. Ni vet, de sjuka, avsidestagna och deprimerade. I sin bok Ett hjärta större än världen så säger Samme Malm, jag nämnde honom tidigare, att när bilden som Jesus tecknar i de här texterna får liksom sjunka in i mig, så händer någonting sällsamt. Perspektiven börjar långsamt vända. Kornet börjar växa. Och långsamt men obevikligt så blir allt annat avvikande. Alltså de stora glansiga kristallslotten som vi drömmer om börjar kännas ganska tomma. Känslan för dokusåpakändisarna förbyts från den hemliga avundsjukan till medömkan. Driften efter en ständigt stigande karriärskurva förbyts mot engagemang för ungdomar som är utsatta. Eller törsten efter den ekonomiska friheten förbyts mot allt mer mot en tacksamhet och förundran. Jesus liksom rispar hål på de där bilder vi så hett avgudar. Och bakom den skymtar bilden av en annan verklighet. En verklighet där det lilla är det stora. Och lyssna nu, i den verkligheten är det kanske inte de svaga i vårt samhälle som är de avvikande, utan tvärtom. Alltså kanske är det så att människor som inte orkar trycket från all lera och jord i livet, utan som flyr in i alkoholism och uppgivenhet, kanske inte ska uppfattas som svaga, utan just mätare på hur illa det står till med den här världen. Kanske är det just de som vi ska lägga örat till för att höra tonen om ett himmelrike och förstå att det finns alternativ. När perspektiven liksom vänder så blir det lilla det stora. Jag säger ofta att jag har världens bästa jobb. Och det finns ju alla möjliga som säger, men i mitt fall så är det nog så. Jag jobbar ju med att skapa miljöer där unga människor får liksom tid att låta de här texterna sjunka in. Och hade fler förstått vad jag får se hända i de här ungas liv, så hade konkurrensen om mitt jobb varit mördande. I grupp efter grupp, i person efter person, så får jag se hur just den här omvändelsen av perspektiv ske. Man kommer till den här skolan med olika drömmar om framtiden. Någonstans under resans gång där så händer saker när det här nya perspektivet öppnas för en. Det är som en ridå som går upp. Och jag har sett så många av de här unga som säger: förut tänkte jag det här. Min dröm var ju det yrket. Och det känns inte längre spännande. Nu vill jag det här istället. Nu har jag ju fått upp ögonen för vad livet faktiskt kan handla om. Att mitt liv kan få betyda för. Min högst personliga egna väg var precis så. Efter ett par år borta med fokus mer på Gud än mig själv och det andra jag gjorde, så bytte också min väg och min bana spår fullständigt. Och mitt liv blev så rikt. Och kornet fick växa upp. Jag tror att vi medvetet eller omedvetet söker förebilder. I de här dagarna som pågår just nu så utses ju nya ungdomsidoler. Och jag tror att det är viktigt att välja förebilder. Alltså exempel på människor som faktiskt gör det möjligt att tro på någonting som är annorlunda. Får jag kort bara till avslutning nu säga någonting om mina idoler. Och jag ska berätta om en idol. Jag skulle kunna berätta om många såna här idoler. Där jag sett hur senapskornet har förändrat perspektiven. Jag skulle kunna berätta om Moder Teresas systrarna jag träffade i Gaza, på Gazaremsan. De kom från hela världen och de arbetade från 6 på morgonen till 11 på kvällen. De arbetade med gravt handikappade barn, döende, gamla. Kort sagt människor som ingen hade något större intresse av. Men de här systrarna hade intresse av dem. Med ömhet och kärlek älskade de här människorna som om det vore Jesus själv. Systrarna ägde ingenting förutom just kläderna på kroppen. Och deras anställningsavtal hade ju till och med fått byggföretaget Laval att gå i taket. Under 12 år så hade de 4 veckors ledigt. 12 år, 4 veckors ledigt. Vem har förhandlat det avtalet? Det har de själva gjort, för de vill inte ha något annat liv. Och det jag mötte i de här ögonen var den djupaste glädjen. Kornet hade vuxit och blivit ett träd där andra fann skydd. Jag skulle kunna berätta mer om dem och om andra. Här har vi en förebild. Men jag skulle vilja berätta kort om min stora förebild. Hon heter Margit Olsson. Hon var medlem i den här församlingen i hela sitt vuxna liv och hon blev över 90 år gammal. Hade Margit fått konsultarvode för alla de timmar hon la ner bland alkoholisterna på RIA, på Östhjälpen eller under de 30 åren hon talade om Gud med söndagsskolbarnen, så hade Margit varit en förmögen dam när hon dog. Men nu dog hon utan några högar av guld. Trots sin låga pension så missade hon aldrig tillfälle att skicka ett par hundralappar, ibland de sista, till Radiohjälpen, i Lida-missionen eller vem som än behövde. Och varje dag inledde hon med varm apelsinjuice, sin citronskvätt i den, en sked honung, samtidigt som hon läste Bibeln och bad. Hon bad ofta. En gång när hon sov över hos oss så hittade jag henne i nattlinne. Gamla människan, 90 år gammal, på knä. Mumlandes namnen på familj, vänner, församling, RIA-gubbar i parken och så vidare. Livet hade inte varit särskilt enkelt för henne. Hon blev sviken och övergiven. Och bitterheten borde ha varit hennes trogne vän. Men han blev aldrig inbjuden. Hon visade en kärlek som till och med, alltså hon visade en sån kärlek till och med mot dem som hade gjort henne mest illa. Och hon är sånt där stillsamt, lågmält bevis på Guds existens för mig. Att det där kornet som är planterat i våra liv faktiskt kan få växa upp och bli ett träd som ger skydd för andra människor. Att himmelriket står för något annat, där det lilla faktiskt är det som är vackert och stort i Guds ögon. Och det är det här hoppet som bär mig. Att det finns ett senapskorn planterat i mitt bland all min jord och lera, som faktiskt kan få växa och överrösta de där andra bilderna som också finns där. Jag tänker att en församling, ni som sitter här, är ju en rikedom utan like. Här är ju en trädgård av senapsväxter. Mycket är fortfarande lera och jord i våra liv. Men här finns ju så mycket av detta goda rikesväxt, där människor finner skydd och stöd. Jag ska avsluta den här predikan med att på nytt läsa bibelordet och sen be en kort bön innan vi ska be lite mer böner. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Amen. Herre, du vet så väl vilka bilder som skapar normer för oss. Vi önskar en motbild i vårt inre som fick växa sig starkare. Herre, vi önskar så att vi fick röra oss neråt för att upptäcka skatten i det lilla. Rikedomarna i det som du bereder i ditt rike där. Herre, hjälp oss att avslöja de här falska bilderna i vårt eget liv. De vi så hett eftertraktar och strävar efter många gånger. Och låt den här gemenskapen få bli en smak av himmelriket. I Jesu namn. Amen.